En podcast från Aftonbladet.
Marius Borg-Höjby har nu berättat hur det gick till när kronprinsessan Mette-Marit varnade honom för att han skulle bli gripen av polis.
Och Netflix bryter samarbetet med Meghan Markle och alla hennes bolag. Vad är det som har hänt?
Och prins Alberts utomäktenskapliga dotter sätter nu ner foten på Instagram.
Det här är Kungligt, jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. Right, Jenny, då är vi här igen i poddstudion.
Mm.
Och vi säger det varje vecka, det har hänt så mycket i den kungliga världen. Och inför den här sändningen, vi sa nej, men vi håller lite kortare avsnitt den här veckan.
Det går inte.
Hur har det gått för oss?
Nej, men det går inte.
Det går inte.
Det händer saker hela tiden och massor med saker vi vill berätta om.
Ja, absolut. Och vi ska börja i Norge, för rättegången mot Marius Borg-Høiby har gått in på sin näst sista vecka. Det är vecka 6 av 7. Och nu har vi för första gången fått detaljer om en händelse som det har pratats om det i månader inför rättegången. Och det är, vilken roll hade kronprinsessa Mette-Marit i samband med då ett gripande av Marius?
Ja, men det har ju varit många artiklar, radio- och videoinslag, och det enda det handlat om är, vad gjorde egentligen Mette-Marit i Marius lägenhet inför gripandet? Varnade hon honom? Ställde hon undan bevis? Men nu har ju Marius gett sin egen version av det här och berättat alla detaljer. Vi har pratat om det i podden tidigare. Och det är ju så att norska VG, de följer ju rättegången sekund för sekund i stort sett. Och de skriver då att Marius Borg-Høiby berättade att hans mamma varnade honom via telefon. Att han då sannolikt skulle bli gripen. Och bara sekunder senare så ringer ett okänt nummer på Marius mobiltelefon. Och han svarar, och det är polisen.
Mm, och polisen sa, och det här är då från rättegången, hej Marius, hur mår du idag? Han svarade då enligt sin egen förklaring att det inte var så bra, alltså Marius. Sedan sa polisen, vi är ett litet gäng från Oslo polisdistrikt och vi kommer ut för att hämta dig, för att gripa dig. Høiby berättar att han stämde möte med polismannen på Jansløkka skola, ber om ursäkt om det uttalas fel, men den här skolan ligger väldigt nära han och kronprinsparets hem, alltså nämligen Skaugum. Jag kollade faktiskt upp det är bara några minuters körtid däremellan.
Jag måste bara kommentera det de säger. Vi är ett litet gäng från Oslo polisdistrikt.
Det är så det har återgetts på VG.
Jo, jag vet. Och det sa de säkert. Men jag tänker det nu. Jag var ju i Oslo och följde början av rättegången där. Och du vet, man hör norska sitt huvud så här. Vi är ett litet gäng från Oslo polisdistrikt.
Det kan också vara så att i translation från norska ibland så kan det bli. Men huvudmeningen och syftet och vad ska man säga, det sas, förstår vi.
Ja, och det är nu vi får veta. Marius berättar då att kronprinsessa Mette-Marit, hon kom ner till hans bostad på Skaugum. Det är ju kort litet gångavstånd bara. Och hon ska då ha sagt att han såg ganska trött ut. Och Marius ska uppfattat det som en uppmaning att hoppa in i duschen, ta på dig kläder som inte stinker sprit. Det var inte exakt med de orden, menar Marius under rättegången. Men det var under meningen, förklarar han. Och sen så ställer sig Mette-Marit och diskar. Och efter det så körde hon honom ner till Skaugums grindar och så fick han gå då den korta biten till skolan där polisen väntade.
Vad tänker du om det här, Jenny?
Nej, men det har ju varit väldigt mycket prat om att Mette-Marit ska ha börjat städa upp i Marius hus, för han sa någonting om det i polisförhör att hon började städa. Och många har då undrat, ja men vad då städa? Plockar hon bort saker som är viktiga i polisundersökningen, bevisföremål eller annat.
Mm.
Men enligt Marius så handlade det om då att hon ställde sig och diskade.
Det är det som spekulationerna handlat en del kring. Alltså det här huruvida hon eventuellt skulle ha plockat bort någonting som var betydelsefullt. Men hon ställde sig och diskade helt enkelt.
Sen kan ju inte vi veta exakt vad som hände. Det var ju bara de två där, Mette-Marit och Marius.
Och det här är ju hans version.
Och han har ju försvarat både Mette-Marit och Håkon under rättegången flera gånger tidigare och varit arg på att det skrivit saker om dem. Men jag kan också föreställa mig att det har hänt på det här sättet. Det är bara att gå till sig själv som stressad mamma i en jättehemsk situation. Att just det där, ta tag i det första praktiska göromålet man hittar och börja skrubba kaffekoppar eller någonting. För det är klart att det är ju en jättehemsk situation att hennes barn ska nu gripas av polis.
Mm. Och det är ju bara att gå tillbaka till sig själv. Alltså när det har hänt, i alla fall i mitt liv, när det har hänt ganska stora saker som har varit lite livsomvälvande, då har jag ofta börjat städa.
Ja, du har det.
Ja, men det är som en första reaktion. Och sen så småningom får man ju ta tag i situationen. Ja. Men okej, hela förra veckan handlade rättegången om den så kallade Frogner-kvinnan. Det har du gjort även den här veckan. Just det, vi ska säga idag när vi spelar in, för vi spelar faktiskt in en annan dag vi brukar också. Mm. Idag spelar vi in på tisdag den 10 mars och klockan är 14:15 på eftermiddagen.
Ja, så har vi missat någonting stort så vet ni varför.
Ja, precis. Och vad vi är tidslinjen när det gäller vissa återgivanden här. Men hela då förra veckan handlade rättegången om den här då så kallade Frogner-kvinnan. Det var ju Marius senaste ex-flickvän, och den händelse som utlöste situationen kring Marius och gripandet av polis. Den här veckan så är det flera personer som både har och ska vittna, bland annat Frogner-kvinnans mamma och flera av hennes vänner. Och den sista och avslutande veckan så håller advokaterna sina slutpläderingar, och hela rättegången uppskattas vara avslutad den 19 mars. Domen faller då ett antal veckor därefter.
Mm. Alla stora norska medier då rapporterar ju om rättegången, och alldeles nyligen faktiskt så publicerade VG en artikel om att nya videofilmer lämnats in då till rätten. Och den här gången så är det inte filmer från Marius mobil eller dator, utan det är en helt annan person som har lämnat in det här och som då filmat ett bråk där man tror att Marius är inblandad.
Och det är Ingrid Myrn som är rådgivare till Norges kunskapsminister som spelat in filmerna. Hon bor i samma fastighet som Frogner-kvinnan tidigare bodde i. Ni vet den där lägenheten, den som misstänks har blivit förstörd av Marius. Och Ingrid Myrn säger att hon inte tänkte på att videoklippet kunde vara bevis i det här fallet, och därför lämnades de in så sent. Videoklippen spelades upp i rätten och Marius fick då frågor om vad som sades på det.
Och den här spelas in då den 25 juni 2024, så att det är ju en tid före den där ödesdigra natten i lägenheten. Och man hör en mansröst vara mycket högljudd och skrika. Och i rätten då så säger Marius att han tror att det kan vara han som skriker och bråkar. Det kan ju säga någonting om att relationen då till Frogner-kvinnan var väldigt turbulent och bråkig. Och det här är verkligen en rättegång där allt kan hända, och det kommer nya saker hela tiden, även så här i sluttampen.
Mm, och vi ska också, mycket viktigt att göra, påpeka att Marius Borg-Höjby är då misstänkt på de här åtalspunkterna, men han är inte dömd för något brott.
Ja, men samtidigt så har ju frågor också börjat ställas om vad kronprinsessan Mette-Marit gör. Hon har inga officiella punkter inbokade i programmet, och så har det varit sedan januari. Och slottet, de skrev ju ett uttalande i februari som lät så här: kronprinsessan befinner sig i en mycket krävande situation. Hon hoppas på förståelse för att hon behöver tid att samla sig.
Mm. Och alltså Jenny, Mette-Marit har ju tre stora, nästan gigantiska orosmoln som alla var och en för sig är ju väl nog, måste man ju säga. Sonen är rättegång, hennes egen medverkan i Epstein-filerna som påvisar då en intim relation med en sexförbytare, och så hennes sjukdom lungfibros. Norska TV2 skickade en ny förfrågan till slottet igår, rapporterar de. De frågade om kronprinsessan för närvarande är sjukskriven och i så fall under vilken period.
Ja, nu finns det ju ingen praxis som säger att hon måste vara sjukskriven om hon inte genomför officiella uppdrag. Men det finns ju ett väldigt hårt tryck från medierna kring henne. Och i början av februari så sa ju kronprins Håkon så här:
hon förstår att det är många som önskar att höra från henne. Hon tränger tid på att samla sig. Och så vill hon gärna fortälla mer om saken.
Och det förstod man ju direkt att det inte är så konstigt, var ju väldigt mycket på en gång, och det är ju fortsatt det. För allting hade ju också briserat vid den här tidpunkten. På TV2s förfrågan, och det kan man ju tänka sig inte är den enda förfrågan eller intervjuförfrågan som norska hovet får när det gäller Mette-Marit, men då svarar i alla fall kommunikationschefen Gyri Varpe så här: som vi kommunicerade i december har det skett en tydlig negativ utveckling av kronprinsessans hälsa den senaste tiden, och förberedelser har inletts inför en bedömning för en lungtransplantation. Och också då att hennes officiella program är anpassat efter hennes hälsotillstånd.
Ja, det kan man ju förstå.
Ja, absolut.
Och igår så var Håkon på två officiella uppdrag och mötte pressen. Men den här gången ville han inte uttala sig för medierna om varken Mette-Marit, Epstein, filerna eller Marius rättegång. Och även Håkon är ju under väldigt hårt tryck nu.
Ja, han sa ju också att, han har ju sagt tidigare att under den här rättegångsprocessen att han ska hålla sig till sina officiella åtaganden och genomföra sitt schema. Och det är ju ett ganska gediget sådant han har. Och han möter ju medierna i princip på varenda, inte tillställning, men eller uppdrag han är ute på. Men också i samband med detta. Och det här, jag vet inte om du hade funderat på det här, jag hade inte tänkt på det här. Men det har liksom spekulerats i om huruvida den här presskonferensen där lungläkaren Ari Martin Holm, där han då beskrev och den handlade om kronprinsessan Mette Marits lungsjukdom, om den var planerad att infalla samma dag som då Jeffrey Epstein-dokumenten skulle offentliggöras. Så det var den 19 december. Lungläkaren förnekar i TVG att tidpunkten var planerad utan att det handlade helt enkelt om hans egen kalender. Han hade bara möjlighet onsdag den 17 och fredag den 19 december.
Alltså, ja.
Det är så mycket nu så det gäller att hålla tungan rätt i munnen.
Ja, men jag tror också att det är lätt att fastna i såna här lite konspiratoriska tankar kring sånt här. Det är klart det var lite olyckligt att det skedde samma dag, det skapar spekulationer. Jag tror inte det hade någonting med varandra att göra på det viset. Men det är klart att, ja, en PR-person hade säkert kunnat säga att det är jättebra att vi går ut med det här nu för att det kan ta udden av någonting annat. Men å andra sidan, det är en allvarlig sjukdom. Det har tidigare meddelats att den utvecklas på ett negativt sätt och faktiskt kan komma att kräva en lungtransplantation.
Som är väldigt, väldigt komplicerad.
Verkligen.
Men okej, okay, man kan ju inte heller låta bli att tänka att det också var, hur ska man uttrycka sig, ett sammanträffande som från hovets sida sett
Föll ut väl. Så sett, ja.
Om vi, ja, utan att bli konspiratorisk för den delen. Mm. Okej, strax i Kungligt-podden. Prins Albert, han har en dotter från ett utomäktenskaplig relation. Hon sätter nu ner foten på Instagram. Och sen ska vi också prata om att Netflix, alla samarbeten med Meghan Markle bryts. Och vi är alldeles strax tillbaka. Jasmine Grace Grimaldi är dotter till prins Albert den andra av Monaco och hennes mormor är ingen mindre än Grace Kelly då. Hennes liv har varit lite omtumlande och nu så sätter hon ner foten på Instagram, Jenny.
Ja, men det gör hon ordentligt. Det här klippet har snurrat 18 varv runt jorden. Kolla gärna på det på hennes Instagram-konto. Men Jasmine, hon föddes i Palm Springs i Kalifornien och hennes mamma heter Tamara Rotolo. Och ja, Jasmine är då född utanför äktenskapet. Och det här var ju innan först Albert träffade Charlene Wittstock som han sen gifte sig med.
Mm.
Och
jag gillar inte att säga utomäktenskaplig dotter.
Nej, vad ska man säga? Vad ska man säga? Oäkta barn vill jag inte säga heller.
Nej, för guds skull. Men vi får väl hålla oss vid den här terminologin så folk förstår vad vi menar. Ja. Men vi vill ändå slänga in brasklappen att vi inte gillar termen.
Nej, finns egentligen kanske inte någon annan bra term. Men hur som helst, Jasmine, hon erkändes offentligt av prins Albert 2006 och då var hon runt 14 år gammal. Jag tror att hon precis hade slutat 8:e klass då. Och hon beskrev hur det här offentliga erkännandet av Alberts faderskap då förändrade hela hennes tonårstid. Det blev en väldigt omvälvande period i hennes liv. Och under tonårstiden, det är mycket annat såklart också är omtumlande, så är hon då tvungen att hantera paparazzis och journalister och ett otroligt strålkastarljus på henne. Och så här säger hon i sitt Instagram-inlägg.
People have tried to define me for years, whether labeled as princess or love child or the horrible word of illegitimate. I learned that my worth is not up for negotiation. I'm claiming me and my story for me, myself and I. For this past year, I've been developing my first solo music album. Who I am, my own voice, what I want to say, and how I want to say it. And I think through my art is the best way to encapsulate that. I'm not hiding or feeling ashamed or less than anymore. I'm deciding that I'm stepping into my power. And what a time to do it. I'm here to share my heart, my art, and my truth. So come on this journey and let me introduce who I am.
Det här var ett kort klipp från, det vill ni se hela så kolla då hennes Insta. Men hon beskriver hur hon kallats prinsessa, kärleksbarn och det mindre då roliga ordet illegitim. Alltså det är nästan ännu.
Ja, det finns inga bra ord.
Och det var ju då efter det offentliga erkännandet som du beskrev henne då, att hon var prins Alberts dotter.
Ja, och hon beskriver också att hon är en artist som står på egna ben. Och hon pratar om hennes skådespeleri, sång och artisteri då, visar vem jag är, min egen röst, vad jag vill säga och hur jag vill säga det. Jag tror att mitt konstnärliga uttryck är det bästa sättet att fånga allt detta, säger hon.
Jag tycker det här var så starkt och det var så uppfriskande. Jag blev på så gott humör när jag såg det här och jag gillar verkligen henne. Hon verkar vara en superhärlig människa.
Hon känns väldigt empatisk. Jag tycker hon gör detta bra. Hon presenterar sin karriär, vad hon älskar att göra, att hon nu släpper eget album. Hon har ju verkligen ena foten i den kungliga världen och den andra då i en kommande förhoppningsvis lovande musikkarriär. Många skulle nog säga att ja, men det här är ett PR-knep för att dra uppmärksamhet till skivsläppet. Ja, kanske det. Men jag har följt henne i väldigt många år. Det har alltid funnits någon slags vilsenhet och osäkerhet hos henne på grund av hennes bakgrund. Och kanske också den här ständiga jakten på henne. Men hon verkar verkligen ha hittat sin plats i livet nu, tycker jag.
Men är det fortfarande liksom någon jakt på henne, tänker du? Eller var det specifikt i samband och efter liksom svallningen?
Alltså det var ju som mest intensivt där när hon var i tonåren, såklart. Mm. Nu söker hon ju strålkastarljuset och går på röda mattan och på premiärer och sånt och sådär. Så nu väljer hon det ju själv. Men jag har upplevt att hon har, att hennes självkänsla kanske inte varit den bästa på grund av att hon blev utsatt för allt det här som tonåring.
Och jag tycker hela hennes inlägg känns väldigt genuint och äkta. Och sen om hon till det ska släppa ett album, who cares? Det är lycka till.
Lycka till, absolut.
Okay. Men då, jag tror att det är fler än jag som blir lite mer nyfiken på henne. Och då hennes pappa, prins Alberts relation med mamman, Tamara Rotolo. För Jasmine träffade inte sin far förrän hon besökte Monaco vid 11 års ålder. Prins Albert, han var ju också känd som en riktig kvinnokar. Det kommer jag till och med ihåg när jag ska inte säga när jag växte upp. Jag menar, så gammal är jag inte, men jag kommer ihåg att alltid säga, men han är en kvinnokar.
Ja, ja, det har funnits runt honom. Och en partyprins. Men först Albert då träffade Tamara Rotolo, hon är amerikanska då, 1991 på franska rivieran. Hon var där på semester. Hon var fortfarande gift, men de inledde då en kort relation. Och ja, en tid senare så föddes då dottern Jasmine i största hemlighet. Men Tamara Rotolo, hon hade inte för avsikt att hålla tyst. Hon krävde Albert på underhåll. Och sommaren 2006, då erkände han då henne, Jasmine, offentligt att han var pappa till den här lilla flickan.
Mm. Året innan hade Albert även erkänt faderskapet för ett annat barn. Det var en son som han fått 2004 tillsammans med Nicole Cost, en flygvärdinna från Togo. Pojken heter Alexandre, vilket också är först Alberts andra namn. Vad har liksom Jasmine och prins Albert för relation idag, kan man, för jag har sett att hon har ändå medverkat i olika liksom sammanhang med honom, alltså stå på bild bredvid honom så.
Ja, ja. Nej, men de här halvsyskonen verkar ju ha en god relation, tycker jag. Och även barnens relation till pappa, först Albert, så vitt man kan se utåt sett i alla fall. Men sen är det ju så, han har ju inte varit någon närvarande pappa i deras liv när de har växt upp. Och det är klart att det blir en speciell relation. Nu har ju först Albert då en familj med Charlene och tvillingson och tvillingdotter. Det är klart att det är väl komplicerat, men man kan ändå se i alla fall till ytan att de träffas och de verkar ha en relation.
Men jag gillar också Tamara där med att hon...
Ja, hon vill inte hålla tyst. Nej. Nej, han fick ju stå för
kalaset.
Kalaset, ja.
Det är många som undrar hur det går för Meghans företag och tv-serie. Och nu kan vi berätta att det blir ingen mer säsong av, nu kommer den Jenny, With Love, Meghan. På Netflix. En talesperson för streaminggiganten berättar för nyhetssajten TMZ att avtalet inte förlängs. Netflix sätter därmed punkt för ett samarbete som, ja, det påbörjades ju 2020 och strax, det var ju strax efter att Meghan och prins Harry lämnade brittiska kungahuset.
Ja, men det var ju då de skrev på det jätteavtalet som alla pratar om, som påstods vara värt 100 miljoner dollar, typ en miljard.
Ching, ching.
Med Netflix. Ja, verkligen. Och tanken var ju att Harry och Meghan skulle producera dokumentärer, tv-serier och ja, men andra format med fokus på berättelser som de själva brann för. Det gick kanonbra till en början. Den här dokumentärserien Harry och Meghan, den drog ju miljonpublik. Den handlade ju om deras liv efter när de bröt med kungahuset, så det var ju en enorm snackis. Mm. Men intresse svalnade snabbt. With Love Megan, den här matlagningsserien, den har fått mycket kritik. Man tycker att den är ytlig och världsfrånvänd. Och det blev då alltså bara 2 säsonger. Så tittarsiffrorna har ju inte varit så lysande.
Nej. Men Megan hade ju även en animerad serie på gång om en liten flicka som träffade flera stora kvinnliga förebilder genom historien. Men den lades ner redan på planeringsstadiet, så vitt vi vet. Även Harry hade ju en del projekt på gång som inte gick så bra. Han gjorde bland annat en dokumentär om hästpolo, men tv-tittarna, de var inte riktigt hooked av det där.
Nej, jag minns att Megan också gjorde en stor grej av att Netflix även samarbetade med henne i det här företaget As Ever. Ja, men det som ger sylt, honung, vin, köksattiraljer och så vidare. Men det samarbetet, det verkar de ju också ha lagt ner nu. Alltså att Netflix bryter alltså helt med Harry och Meghan.
I sin kommentar till TMZ så skriver Netflix att de är glada över att ha spelat en roll i att förverkliga Meghans vision för As Ever. De skriver även att de ser fram emot att följa hur Meghan sprider glädje i hem över hela världen.
Åh, men det är väldigt amerikanskt det där uttalandet. Just att de lovprisar en person på det sättet som de antingen har sparkat eller helt enkelt valt att inte förlänga något samarbete med. Och vi har ju pratat mycket om With Love Meghan när serien kom. Jag var inte jätteimponerad. Jag tycker nog faktiskt, som andra kritiker, att den var ytlig. Jag tyckte den var gjord för rika hemmafruar i Kalifornien. Det kanske inte tilltalade en jättestor tittargrupp.
Åh, jag minns vår diskussion vi hade om ja. Det här. För jag, alltså grejen var ju, jag var ju faktiskt lite positiv till serien. Jag testade ju den också på en stor grupp av liksom vänner och bekanta. Så här, kan inte ni kolla åtminstone en halvtimme så här, spontant vad ni tycker? Alltså jag gillade ju. Kommer du ihåg det när jag sa det till dig? Så här, ja. Nej, men jag fastnade på den i söndags och låg och tittade på den. För att på något sätt så var jag var så fascinerad över det här låtsaslivet som hon då visade upp i serien. Med små egengjorda lukta gott på så här bredvid gästernas säng. Och så var de här, kommer du ihåg de här blomblads-dekorerade efterrätterna? Ja, ni fattar. Ja, jag vill inte dissa henne. Jag tyckte ändå så här, she tried it.
Ja, ja. Ja, och det var ju en gedigen produktion på alla sätt och vis. Men jag tycker inte hon gick genom rutan på det viset hon kanske hade hoppats.
Nej, och framför allt så var det ju någonting som många reagerade på. Det var ju det här med att man skulle få uppfattningen att hon bjöd hem sina vänner till sitt hem. Och det var lite avslappnat. Men så kändes det som att de känner inte varandra överhuvudtaget.
Nej,
men
nej.
Jag gillade den. Det var som en studie i sociologiskt experiment på distans. All right, men vi ska också säga att det gick ju mycket rykten i höstas genom att hon skulle starta en egen, någon typ av kosmetik eller skönhetslinje.
Ja, men det hände ingenting med det, va?
Nej, det var ju, det började med, om jag inte missminner mig nu, att det var en Instagram-video i oktober. Hon visade upp liksom omärkta läppstift och produkter i liksom ett sammanhang, och fansen tolkade det som en teaser, särskilt efter att hon hade nämnt att hon skulle göra nya lanseringar under första kvartalet 2026, och det sa hon i podcasten Confessions of a Female Founder, som var ju då hennes podcast. Finns den kvar fortfarande?
Nej.
Den gör
det. Nej,
inte.
Det är bara de gamla avsnitten. Ja.
Okej. Men det blev ju då inte verklighet med den här skönhetslinjen, i alla fall inte än så länge. Och jag tycker lite så här, hon är fortfarande ute och famlar lite i vad hon ska göra och håller liksom inte en ren linje i hennes produkter. Men jag tänker att det kan komma att ändras och att hon släpper något som marknaden till slut vill ha. För hon verkar ju, eller hon är väldigt ambitiös. Något annat kan man inte säga.
Ja, det handlar väl mer om att fullfölja, tänker jag. För det är ju så mycket uppstartade projekt som sen bara försvinner bort i atmosfären på något vis.
Hon kanske startar för mycket projekt.
Kanske är det. Hon kanske vill väldigt mycket.
Mm. Vi har fått en lyssnarfråga här från Lotta. Och det har ju med lite det som vi pratade om i förra avsnittet. Hon skriver så här, jag tar vad Lotta skriver så här. Jag lyssnar på ert senaste avsnitt. Då kommer en fråga upp i huvudet. Varför blir det negativt när Harry åker och bemöter folk som lider medan hans mamma, prinsessan Diana, blev hyllad? Hon jobbade ju inte heller som representant för brittiska hovet under den tiden. Hjälp, förklara skillnaden.
Alltså
ska vi börja med vad det var vi pratade om för de som har missat det? Det var ju prins Harry och Meghans resa till Jordanien.
Ja, ganska nyligen. Jag måste bara säga att vi har ju så sjukt smarta lyssnare.
Jag vet.
Och så pålästa. Det här är en excellent fråga. Och inte så lätt att svara på, men jag ska försöka. Det finns ju ett par saker som skiljer dem åt. I det stora hela så tror jag att det handlar om att Harry är ju lite mer oberäknelig än vad Diana var. Han har attackerat kungahuset, han har attackerat familjemedlemmar offentligt i intervjuer och så vidare. Han har pratat ganska illa om kungahuset och därför finns det en större oro kring vad han kan tänka säga under de här resorna. Och de här resorna ligger i en gråzon. Ja, det handlar om välgörenhet, men Harry och Meghan, de välkomnas ju delvis som medlemmar av den brittiska kungafamiljen. Och det är svårt för folk runt omkring att göra skillnad på, är det en kunglig resa eller är det någonting annat? Och det viktigaste då, Harry är fortfarande en del av kungafamiljen. Diana var ju inte det efter skilsmässan. Harry är en del av tronföljden. Det har Diana aldrig varit. Så hans koppling till kungahuset är ju mycket starkare än vad Dianas koppling var. Och jag tror att det är därför också skapar mer kritik mot Harry än vad det gjort mot Diana.
Väldigt bra fråga, Lotta.
Ja,
och det
absolut.
Var bra att vi tydliggjorde det.
Mm.
Okej, strax i kungligt. Sarah Ferguson, ex-prins Andrews ex-fru, mycket ex här, hade räknat med att få ett förskott på runt 20 miljoner kronor för en tell-all-bok. Alltså en bok där hon sägs vilja avslöja hemligheter om sitt liv i det brittiska kungahuset. Men de planerna har nu spruckit. Vi är strax tillbaka. Ja, strax mer om Sarah Ferguson och hennes tell-all-bok. Men först så ska vi säga att kungahuset når rekord. Nu pratar vi om svenska kungahus. Mm. Kungahuset når rekordnivåer när det gäller vilka institutioner som vi svenskar har förtroende för. Den här rapporten kom då förra veckan på frågan: hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande verksamheter sköter sitt arbete? Procenten som har ganska stort förtroende är hela 53% för kungahuset. Och det är den högsta siffran som redovisas för den visade perioden 2013-2026 för då svenska kungahuset.
Mm. Och som jämförelse så har ju FN och NATO 47%, riksdagen har 45%, så kungahuset ligger nu på femte plats. Den låg på åttonde tidigare.
Mm.
Så man har ju då, man känner större förtroende för kungahuset nu än vad man gjort innan.
Vi kan ju nämna också andra institutioner som finns med på den här listan, bara så att man förstår kontexten och sammanhanget. Det är också polisen, universitet, sjukvård, domstolar och Riksbanken. Men vad kan du tänka dig att det beror på att kungahuset liksom når de här rekordnivåerna nu under den här tidsperioden?
Men dels så tror jag att man uppfattar svenska kungahuset som skötsamt och stabilt i jämförelse med det norska och det brittiska. Det var ju jättelänge sedan vi hade skandalrubriker kring någon i kungafamiljen. Sen tror jag även att det spelar in att kungen och drottningen blev faktiskt starka förebilder under pandemin. Det hänger kvar lite. Kungen lät sig till exempel fotograferas när han fick sitt första vaccin. Han ville visa att det här är inte någonting som man ska vara rädd för, och han ville att folk skulle följa honom med det. Han levde som han lärde, tycker jag. Han isolerade sig tillsammans med drottningen och sin syster då, prinsessan Birgitta, på Stenhammar slott. Sen har vi också kronprinsessan Victoria som tronföljare. Det har också betydelse. Hon uppfattas som mycket förtroendegivande.
Oerhört populär.
Mm.
Men du, har jag liksom helt, eller missminner mig helt, för att kungen blev ju oerhört hyllad efter sitt tsunamital.
Mm.
Där han också refererade till sin hur det är att leva utan en förälder. Och sen hade han väl under pandemin, hade han väl också sett tal till folket? Har jag drömt det här?
Ja, och jag tror också vid drottning, alltså det terrordådet vid Drottninggatan, så just hade han också det. Ett viktigt budskap.
Det är då han har liksom kommit att bli lite av en landsfader i dem.
Verkligen, men också med ålderns rätt.
Ja.
För jag tror att man ser på honom idag som en person med mycket erfarenhet i bagaget.
Mm.
Och en annan pondus. Han var ny kung och ung kung på 70-talet.
Fast jag upplever att kronprinsessan Victoria har jättemycket pondus.
Ja, ja.
Jag blir alltid så lycklig när jag ser henne, när hon liksom, hon är så tydlig, påläst, vänlig, rak, närvarande. Det är så, wow, vad äter du till frukost?
Mm. Nej, men hon är född till detta. Helt klart.
Så är det.
Ja.
Hon har ju gått drottningsskolan också,
yeah.
Som vi gillar att kalla det. Och svenska kungahuset har ju inte heller haft några skandaler eller varit ute i hetluften. Möjligen prinsessan Sofias då samröre, jag vet inte hur jag ska kalla det, med den här 60:e Epstein och de där rubrikerna. De kom ju i Dagens Nyheter, och det var ju dagen innan Nobelfesten, det minns vi ju. Du var ju på Nobelfesten och också återgav att folk pratade om detta på festen. Men det visar sig, i alla fall vad vi vet och vad hon själv säger, så var det då Menton Barbara Enbom som hade kontakt med med honom och skrev om Sofia.
Ja, men jag tycker att hon förklarade sig bra. Hon träffade ju, vid ett event träffade hon ju pressen utanför. Och jag tycker att hon duckade inte för någon fråga. Hon svarade, hon var väldigt tydlig med att hon tänker på de här offren och att hon är glad att det inte var någonting mer än, än just den. Ja, de möttes på en biopremiär och på någon middag eller något sånt där.
Hon sa, hon uttryckte sig någonting i stil med, och jag är väldigt tacksam över att det inte var någonting mer. Alltså så här, så. Ja, men det måste vi väl ändå säga. Men hur tror du att kungahuset tar emot en sån rapport? Blir det bubbel på tisdagsmötet?
Nej, det vet jag inte. Men man pratar om det, absolut. Därför att det är ju ett viktigt verktyg för att se var ligger man någonstans. Det här är ett kungahus utan politisk makt. Deras valuta är folks förtroende. Så det är ju jätteviktigt. Och det är klart man tittar på en sån här rapport och ser, ja, hur ligger vi till nu? Mm. Det är ett mätinstrument för dem.
I förra veckans podd så pratade vi om Sarah Ferguson, exfrun till Andrew Mountbatten-Windsor, och det som britterna frågade sig just nu, var är Fergie? Vi berättade förra veckan om då uppgifterna, påståendena om att hon befunnit sig på ett lyxigt spa i Schweiz så att hon eventuellt funderar på att bosätta sig i Portugal där hennes dotter Eugene delvis bor. Sen fanns det uppgifter om att hon befinner sig i Qatar. Nu rapporterar brittiska medier att Fergie har velat skriva en så kallad tell-all-bok där hon då sägs vilja avslöja hemligheter om sitt liv i det brittiska kungahuset, men planerna har ju spruckit, Jenny.
Det har de. Det är brittiska The Sun som då hävdar att det här amerikanska förlaget dragit öronen åt sig. Och det handlar om de senaste avslöjandena efter då Epstein-dokumenten. Och Fergie hade som sagt räknat med att få ett förskott på kanske runt 20 miljoner kronor, men så blev det inte. Förlagen ska ha tackat nej eller inte svarat alls när hennes representanter då försökt sälja in boken. Och det är väl ändå så att förlagen vill inte förknippas med en bok som kan uppfattas som ett sätt för Fergie att tjäna pengar på den här skandalen kring Epstein och Andrew.
Fergie har ju i många år varit väldigt omtyckt och känd i USA. Det här vet jag att du har ju berättat för mig också tidigare. Hon har varit med NBC's Today Show, gjort inslag i The View och reklamkampanjer för då bland annat Viktväktarna. Hon har dessutom skrivit barnböcker och även romaner. Enligt de anonyma Hollywood-källorna som citeras då av brittiska medier ses hon inte längre som en attraktiv affärspartner utan snarare som en belastning efter skandalerna kring Prince Andrew. Hennes så kallade American Dream beskrivs ha blivit krossad. Men det kan ju inte bara gälla då ex-prins Andrews, vad som har hänt honom. För Sarah Ferguson har ju också haft en hel del, minst sagt, udda korrespondens med Jeffrey Epstein.
Ja, det hänger ju ihop såklart. Det var ju så udda också att hon utåt sett fördömde honom. Men sen i hemlighet skrev till honom och lovprisade honom och bad om ursäkt för sina uttalanden. Alltså det var ju en väldigt, väldigt konstig relation som de hade. Hon har ju bönat och bett om att han ska anställa henne. Hon var lite i beroendeställning av honom för att han lånade ut pengar till henne. Men det var en udda, udda relation. Mm. Och många experter menar ju också att det är helt omöjligt för Fergie att göra en comeback efter vad som kommer fram i ljuset då. Och jag kommer ihåg det också, Maria, att hon tog ju betalt för att affärsmän skulle få komma i kontakt med exmannen då.
Ja, det vill säga i princip per definition säljer ut kungahuset.
Ja, det gjorde hon ju verkligen.
Jag förstålade dig, jag presenterade dig för den där.
Ja, och vid ett tillfälle så blev hon lurad av en reporter som utgav sig för att vara en rik affärsman. Och där har man ju då kunnat bevisa att hon tog emot den här stora summan pengar och blev avslöjad helt enkelt.
Frågan är nu, vad ska hon leva av utan vare sig då Andrew Mountbatten-Windsor, Royal Lodge eller någon koppling till kungahuset och det här med att hon bor i Qatar? Jag vet inte.
Nej, men vem vet?
Hon bara faller i glömska.
Nej, men jag hoppas att hon inte är i Qatar just nu, för att som läget är i Mellanöstern tror jag inte att det är så härligt att vara där. Men hur som helst, vad ska hon få pengar ifrån? Hur ska hon klara av det här? På ett sätt i Mellanöstern så betraktas nog både hon och Andrew lite mer ändå som kungliga. Mm. De har kanske inte den här liksom känslan av skandal kring det här paret som andra har. Men man vet aldrig. Man vet aldrig. Och jag kan också känna att vad ska hon förlita sig på nu då? Döttrarna, de tar hand om henne. Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Men på tal om döttrarna, för vi har ju pratat ju också om här, deras två döttrar, prinsessorna Beatrice och Jean. Allt fler anser att det Andrew Fergie då har gjort färger sig av sig på dem. Det har ju även visat sig att Fergie tog med sig döttrarna för att hälsa på Epstein i Miami, och det var ju bara dagar efter att han släpptes ut från sitt fängelsestraff. Och vi pratade om förra veckan då att de två portades från det här kungliga eventet.
Royal Ascot.
Ja, precis. Den här hästkapplingslöpningen som är ett så tydligt kungligt event.
Sen kan jag ju ändå tycka att det är lite obehagligt att döttrarna blandas in i det här. Eller så är det så att vi saknar information. Att det är, för att man märker nu att britterna drar åt snaran lite grann för de här tjejerna. Vad är det vi inte vet kring detta? Just att kungahuset utesluter dem. Varför gör de det, till exempel? De var ju i 20-årsåldern då när de följde med sin mamma till USA och träffade Epstein. Jag vet inte om jag, när jag var 19 och 20, skulle ifrågasatt min mamma på en semesterresa. Jag vet inte om jag hade googlat den personen som vi skulle träffa.
Jag hade bara litat på min mamma.
Ja, så jag kan tycka att det är lite hårt att döma Beatrice och Eugenie efter just det mötet. Jag har också sett, alltså det är rätt så hemska situationer när paparazzis möter dem på Londons gator. Och det finns
alltså döttrarna?
Ja, det finns ett klipp på Eugenie när hon promenerar gatan fram. Hon har någon i telefon som hon pratar med. Och då en paparazzi frågar henne till. Har du pratat med din pappa? Har du pratat med din mamma? Och man kan ändå se på något sätt att... Nej, vad ska hon göra? Vad ska hon säga? Mer än att bara promenera rakt fram och försöka ignorera. För vad hon än säger så kommer det skapa enorma rubriker.
Men samtidigt så kan ju det, om de gör ett uttalande, så kan ju det avhjälpa hela den här situationen. Att de... Jag menar, vi nämnde ju prinsessan Sofia som gjorde det. Nu är det lite olika dimensioner kanske på liksom, situationen. Men jag menar, Andrew har inte gjort det. Mette Marit har inte gjort det.
Nej.
Sarah Ferguson har inte gjort
det. Därför hänger det i luften fortfarande.
Men om de har liksom rent mjöl i påsen. Eller så, kanske att de skulle bara säga. Fast då kanske det blir som att de säger emot sina föräldrar och liksom kastar sina föräldrar under bussen.
Men jag tror att det är det de är rädda för kanske. För att det finns en stark lojalitet här också inom familjen. Såklart att man stöttar varandra och sådär. Men lite förvånad är jag nog över att de inte har sagt någonting. För de behöver inte ta avstånd från sina föräldrar. Det räcker att de tar avstånd från det Epstein gjorde. Mm. Och ett sånt uttalande, precis som du säger, liknande det som Sofia gjorde nu, tar ju udden av kritiken.
Mm.
Och det ryktas också om att, speciellt då Eugenie, att hon inte har någon större kontakt med sin pappa längre. Mm. Så det kanske redan skapats då en distans eller ett avstånd i den relationen.
Men kan det vara så att hovet på något sätt också har sagt att det där ska ni inte göra?
Ja, det är klart att de har rådgivare, säkerligen. Rådgivare som tror att de ger de bästa råden.
Mm. Men okej, onekligen så blir det ju konsekvenser för båda rötterna, trots att de själva då, vad vi vet, haft samröre med Epstein. Häromdagen kom också nyheten att en välgörenhetsorganisation avslutat prinsessan Eugenies beskyddarskap.
Mm, det är organisationen Anti-Slavery International, och den arbetar för att utrota alla former av modern slaveri, inklusive tvångsarbete, människohandel och barnarbete och så vidare. Kanske är det klokt av dem. Kanske är det ett väldigt hårt slag mot Eugenie, för hon har arbetat väldigt nära den här organisationen och engagerat sig djupt. Oavsett vilket så tänker jag att vi kanske får se mer av sådana här avståndstaganden framöver. Men återigen, det känns som att vi saknar någon information. Om den här organisationen nu tar avstånd, om kungahuset förbjuder dem att vara med på kungliga event, vad är det de vet som inte vi vet?
Mm, och det, om jag inte missminner mig så var det också att hon har varit beskyddare för den här organisationen i 7 år. Och de liksom tackar henne för hennes väl genomförda eller så här, uppdrag och så vidare. Och då de gör ju trots allt ett ganska snyggt avslut. De tackar då henne för det här.
Mm.
Men jag håller med, det är någon pusselbit som saknas.
Ja, men det är det faktiskt. Jag läste en brittisk hovkollega, eller vad ska man säga, som skrev väldigt bra om detta, för att även brittiska journalister och många vanliga britter känner att det saknas en pusselbit. Och det pratas om att det ska ske någon slags revision kring de här flickornas ekonomi. Man ska gå tillbaka flera år i tiden och se liksom... hur har de känt? De har ju jobb båda två fasta anställningar liksom. Och de har män som har bra jobb, så det är inte det. Men det är som att det ligger någon misstanke där kring någonting som gäller deras ekonomier Och en del hävdar då att jo, men de är uppvuxna i en familj där man tagit ganska lätt på moraliska vissa affärsbeslut och sådär. Mm. Men det är någonting obehagligt med det hela ändå, tycker jag, att de hamnar verkligen i skottgluggen. Jag tycker inte att föräldrars misstag ska färga av sig på barn. Men det är som sagt någonting vi saknar i informationsväg här.
Vi ska hålla oss kvar i brittiska kungahuset. Vi har fått en lyssnarfråga och den lyder så här. Charles är ju till åren och när han dör blir inte William mycket ensam då? Prinsessan Anne är ju också äldre, Andrew är borta och även hans döttrar nu också. Kommer William inte behöva Harry och Meghan då? Brittiska kungahuset är litet nu.
Jo, men det hade såklart varit väldigt skönt, tror jag, för William om han hade haft sin bror som stöd. Både i arbetet och privat också, tänker jag. Men det är en stor spricka mellan dem efter Harrys utträde ur kungahuset. Jag tror inte att den här sprickan kommer överbryggas i en överskådlig framtid. Inte så som Harry har pratat om sin bror, sin pappa och kungahuset. Så ja, William står ju ganska ensam den dag som han blir kung. Hans tre barn är fortfarande väldigt små i det avseendet. Så vi får väl se hur han löser det hela. Det kan ju också vara så att han låter då sin farbror, prins Edward, och också faster då, prinsessan Anne, fortsätta hugga i och kanske ta hjälp av någon av deras barn. Men jag förstår frågeställaren, för att det blir ju tajt för honom.
Jag såg en Insta-film. Jag såg den i morse. Och med på den filmen var då kung Charles, prinsessan Anne, Camilla, Kate och William. De var på en årlig gudstjänst i London som firar samväldet. Och Jenny, det var stelt. Det var så formellt. Och det var ju också, och det kan man i och för sig förstå från det här sammanhanget, men det var också så tydligt att det är ett kungahus med få representanter i mellangenerationen. Det här var min spaning. Alltså, du pratade ju om att Kate och William har ju flera barn, men de är ju liksom ganska små. De får ju inte ens använda skärmar än. Och så vidare. Och de ska ju liksom ha kvar sin barndom väldigt länge och leva i en skyddad verkstad. Att det är ett åldrande kungahus som nog hade behövt prins Harry. Så upplevde jag det.
Ja, men hade det inte varit så himla skandalöst, och hade Harry och Meghan känt att de bidrog och trivdes i sina roller, så hade det varit perfekt. De hade varit det perfekta paret med sina barn också. Jag håller med dig. Men ja, det blir...
Prins William är ju också lite av en annan typ av person. Han är väldigt medmänsklig. Det är ju i och för sig prins William också, men att de ska behövt människor kanske lite mer modernt.
Ja, absolut.
Men det ser ju...
Det ser inte så ljust ut för Harry att komma med i den gemenskapen nu i alla fall. Det gör det inte.
Okej, det är mycket intressant och fascinerande att diskutera kungligheter och straff och brott. Man skulle ju kunna tro att Marius, nu pratar ju såklart om Marius Borg-Höjby i norska kungahuset, skulle vara den enda kungligheten på mycket länge som står inför detta. Men det har funnits fler brottsliga kungligheter. Och jag fick en liten idé att vi ska gå igenom några med hjälp av din kunskap. Några som då i modern tid har straffats. Det, ska man säga?
Ja, dömts. Ja.
Vi börjar i Monaco, Jenny.
Ja, Monaco. Detta skandalösa kungahus. Kanske lite lugnare på senare tid. Men prinsessan Carolines man, prins Ernst August av Hannover, han har varit en rejäl bråkstake genom åren. Han har kallats för prins Piss efter att han har ställt sig och kissat offentligt på världsutställningen i Hannover år 2000. Jag tror det faktiskt var på turkiska paviljongen. Där får han för sig att han ska urinera. Han har även kallats för prins Prygel, för han har flera gånger misshandlat närgångna journalister. Han dömdes till miljonböter efter en svår misshandel i Kenya. Det var 1999, det var en sån här lyxig resort, och den här Ernst August då attackerade en hotellägare. Och han dömdes faktiskt i domstol i Österrike för det där.
Oj. Vi har ju även pratat mycket om ex-kung Juan Carlos av Spanien. Han misstänktes för korruption och penningtvätt innan han då abdikerade 2014. Och hans dotter, alltså nuvarande kungens syster Kristina, ställdes inför rätta tillsammans med sin make Unaki Urdagarin. Paret kopplades till en stiftelse som skulle främja idrott, men som enligt domstolen pumpade ut offentliga pengar till parets privata konton. Urdangarin dömdes 2018 till fängelse för skattebrott, pengatvätt och förskingring. Prinsessan Kristina friades från brott men fick betala böter för att hon enligt domstolen då haft ekonomisk nytta av upplägget.
Ja, men det där var ju en långdragen historia med den här rättegången.
Den var snårig.
Ja, det var den. Men tillbaka till Storbritannien. Prinsessan Anne, hon blev faktiskt den första brittiska kungligheten i modern tid som fälldes i ett brottmål.
Detta visste inte jag.
Nej.
Prinsessan Anne, vad gjorde hon?
Nej, men hon erkände utan omsvep att en av hennes hundar hade bitit två barn när den då sprang lös i Great Windsor Park väster om London. Och det var också så att domstolen hade kunnat tvinga henne att avliva då den här, det var en engelsk bullterrier som hette Dotty. Men istället då så fick hon lova dyrt och heligt att Dotty skulle gå kopplad resten av sitt liv.
Okej, men det var inte prinsessan Anne i persona som Nej. Hade gjort något, det var hunden.
Det var hunden.
Och hennes dotter, Sarah Tindall, blev av med körkortet i 6 månader efter att ha kört för fort i närheten av sitt hem då i Cotswold. Hon erkände direkt och fick böta 666 pund samt skadestånd på 151 pund.
Hur kom de fram till att det skulle vara exakt 666 pund?
Det var fascinerande.
Ja, men det ironiska detta är ju också att Sarahs mamma då, Anne, hon fick ju fortkörningsböter på exakt samma väg. Som sådan mor, sådan dotter kanske. Jag känner att det kanske är en sån vägsträcka som lockar lite till att sätta foten på gasen. Ingen ursäkt är det, men...
Jag fattar vad du menar.
Ja. Prins Daniel, han har också kört för fort. Han körde på E16 utanför Hofors. 87 km i timmen och högsta tillåtna hastighet var 80 km i timmen. Här kan jag... Oh.
Alltså hur lätt hänt är inte det? Alltså man menar det ju inte.
Man ska absolut följa lagen och trafikhastigheter och sådär. Jag kan bara känna att 7 km i timmen för mycket, det har nog kanske rätt många gjort.
Jag vet att jag tog upp det med min partner i helgen när vi körde bil.
Ja.
Det står ju sen när man åker ner tunnlarna i Stockholm, de allra flesta står det så att det finns fortkörningskameror eller hastighetskameror då i tunnlarna. Jag har typ aldrig sett någon och jag är ganska noggrann med att hålla hastighetsbegränsningarna för att det vore så, jag vet inte, både onödigt och dåligt. Men det är oerhört ofta folk i Stockholm kör så jäkla fort, nu svor jag också.
Ja.
På riktigt alltså i tunnlarna. Och sen har man ingen aning om, det kan vara folk som är påverkade av droger eller alkohol eller allmän, man har ingen aning. Men jag tycker även lite gemene man kör ganska så fort.
Ja, jag känner
att inte fler åker fast när de har de här kamerorna. Men då fick jag förklarat för mig, eller ett scenario, att det bara var liksom så här tusende bilister. Alltså det är inte så att
den blixtrar inte varje gång.
I don't know om det är så, men det bara slår mig att det kan också vara, kör man 87 på 80 väg på, då, utanför Hofors, det är lätt hänt.
Ja, det är lätt hänt. Och jag håller med dig, ibland känner jag mig som en gammal gumma i min bil. För jag kör inte, jag kan köra snabbt men inte in i stan.
Men både du och jag kör ju gamla rishöger. Min kallas Bettan, vad kallas din?
Pärlan.
Du har också namngivit din bil.
Den är guldfärgad.
Jag tycker jag Bettan och Pärlan kan få träffas någon gång. Okej, sen har vi ju prinsessa Madeleine där. Vad hände där? För det var väl också någon trafikhistoria?
Ja, hon blev stoppad av polis när hon körde i bussfil vid Kungsträdgården. Det var bara dagar före hennes bröllop. Och när hon blev stoppad, det här vi kommer till det delikata. När hon blir stoppad av polisen så hävdar hon åtalsimmunitet. Eller hon börjar prata om det i alla fall. Så de ger inte henne böter där på plats. Och det här stämmer inte, för hon har inte åtalsimmunitet. Det har hennes pappa och ingen annan i familjen.
Okay.
Och det här gick vidare på något sätt, men man avskrev det sen till slut.
Okay. All right. Sen har vi ju faktiskt kungligheter som inte har dömts för något brott, men som har varit misstänkta. Och då hade vi bland annat kung Juan Carlos av Spanien som var då som sagt misstänkt för korruption och penningtvätt. Och sen har vi ju Boris Borg-Höjby, han är misstänkt för 4 våldtäkter och då våld och hot och annat i nära relationer och narkotikabrott. Prins Paul av Rumänien, vad hände med honom?
Ja, nu har ju inte Rumänien ett kungahus.
Nej, men jag blev lite överraskad.
Ja, man får vad ska vi säga, exprins då kanske då. Han dömdes 2020 för korrupta aktiviteter, kallar de det. Kopplade till olaglig återlämning av värdefulla fastigheter nära Bukarest. Han hävdade felaktigt då att han ägde de här fastigheterna. Men sen när man läser på om honom så ser man också att han smet iväg med svansen mellan benen. Han flydde Rumänien innan den här slutliga domen föll i appellationsdomstolen i Brasov. Så att något straff utmättes nog inte där.
Nej. Okej, jag tycker det finns på sin plats att nämna också Jenny. Idag så nämnde vi det ju tisdag 10 mars. Nästa vecka är det sista veckan av rättegången mot Marius Borg-Höjby. Och då kommer vi att göra 2 avsnitt.
Mm. Vi gör nämligen ett specialavsnitt också om Marius Borg-Höjby.
Mm, när då rättegången liksom avslutas. Och det gör vi också. Då tar vi också med vår kollega, krimreporter Linda Hjertén. Hon var ju med också i ett avsnitt när rättegången startade. Så det blir mycket intressant att få hennes perspektiv på det.
Då. Och hon är då också nyss hemkommen från Oslo. Mm. Så då kan hon ge oss det allra senaste.
Ja. Ska vi säga så för idag? Vi ska väl nämna ditt Instakonto.
Ja, Kungligt med Jenny, om ni vill ha lite kungliga nyheter.
Ja, och sen även då kungligt@aftonbladet.se. Om ni har frågor eller idéer eller tankar eller ja, något ni tycker att vi borde ta upp. Det har vi inte sagt på länge.
Nej, precis. Ni kan önska vad ni vill att vi ska ta upp.
Jag fick ett mejl, det här var ju några veckor sedan, där det råder en avsaknad av tiaror och klänningar.
Ja, men vi ska ta med
mer sånt. Det var ett jättefint mejl jag fick. Ja, det blev ju mycket i samband med Nobelfesten och sådär. Det har inte riktigt varit de där stora tillfällena. Och så hade vi ju mycket kring rånet mot Louvren var det ju mycket.
Men nu är ju faktiskt kungaparet på statsbesök i Polen med start idag, tisdag. Så vi får nog anledning att prata om tiaror och klänningar.
Ja, men då gör vi det. Mm. Okej, vi säger så för idag.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.